Det första jag vill dela med er, det står i andra Thessalonikerbrevet att först måste avfallet ske. Först måste avfallet ske. Paulus, han kunde hebreiska språket och han måste ju hämta de uppgifterna någonstans. Eftersom han, evangelium är ju egentligen en förlängning av gamla testamentet. Och Paulus var väl den som fick de största uppenbarelserna gällande de där texterna som står då. Och då skulle jag, det finns så mycket att dela, det händer så mycket nu just nu va, så att det finns så mycket att dela. Så vi ska ju försöka göra lite axplock här, får vi se. Men jag vill ta er med till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 9-12. Där står det så här: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, eller ska vi säga avskilda, för det är samma sak. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Ja, var hämtar nu Paulus därifrån att de måste avskiljas först? Ja, jag kommer tillbaka till en dröm jag hade när jag såg ett tåg då som åker över en bro. Jag har haft samma dröm 3 gånger och då tror jag Gud vill säga något mycket, mycket allvarligt. Jag ser alltså hur en avskiljning sker i kristenheten. Och jag har redan skrivit det på vår sida långt, långt innan vi ens såg tendenserna till det här. Det ena tåget såg jag drog mot Rom. Billigt talat, jag behöver inte gå in djupare på det, men det var alltså en dröm och en bild som det såg ut som kristenheten drog mot Rom. Man avskiljs alltså. Det var väldigt högljutt på en av de här drömmarna. Du vet, det var det här, amen, halleluja, vi segrar och så här va. Och sen slutade en katastrof. Det borde ju bli väckelse och tvärtom, men jag blev så förundrad. Och nu är det ju så här att Herrens ord kom till mig, han sa. Då borde det stå det här någonstans i skriften exakt vad jag drömde var, om det var Herrens ord. För jag har lärt mig en sak, det står alltid i Guds ord när Gud talar. Bokstavligen ibland. Johannes 15 kan vi ta först. Där står det att den gren som inte förblir i mig, han kastas ut som en gren som torkar bort och man samlar sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp, säger Jesus. Han kan ju hebreiska flytande, Jesus, och han pratar ett ord som är i grundtexten, exakt så betyder det. Romarbrevets 11:18 kommer Paulus igen och talar. Säger han så här. Då kommer en grej till. Förhäv dig inte över de andra grenarna. Du riskerar att huggas bort ifrån olivträdets rika sava. För det var ju där han snackade om. Ser ni samma bild? Ena gången handlar det om vinträdet du kan huggas bort ifrån. Andra gången handlar det om olivträdet som man kan huggas bort ifrån. Olivträdets rika sav. Eller rot, det måste ju ha med den heliga ande att göra, va? Ja, precis. Det blir alltså avskilda eller borthuggna ifrån Kristus. Och du såg ju samma bild här i Johannes 15 då, här ovan. Och nu ska vi gå till hebreiskan, vi ska gå till Sefania. Där står det 2 gånger det här som jag säger nu i grundtexten på hebreiska. Och nu får man ytterligare belägg att i Romarbrevet 11 då så säger han: först skall hedningarnas fullhet komma. Avfall handlar det om. Det handlar inte om att hedningarna ska in i ett visst antal och sen bli frälsta och sen handlar med judarna. Det är precis tvärtom. Det är precis tvärtom. Avfallet alltså. Hedningar står för dem som är utanför förbundet. Och kommer man utanför Kristus så är man en hedning, va? Då är man utanför förbundet. Avfallet, de som faller av, kommer ju utanför Kristus. Man samlar ihop sådana grenar för att brännas. Sefania 2:1, nu ska vi lära oss lite hebreiska här. Precis samma ord som Jesus säger i Johannes 15, kommer nu. Församla er. Jag kom samman. Där används samma ord på hebreiska två gånger. Och då vet vi att det är viktigt, va? När Gud upprepar, ni ska döden dö, till exempel, va? Då är det väldigt viktigt. Eller du har haft samma dröm två gånger. Det betyder att det ska med all säkerhet ske och det med hast, säger Josef till farao, till exempel. Två gånger en upprepning, då är det ska ske med hast. Församla er, kom samman, när det hebreiska ordet kavshash, om jag nu uttalar det exakt, det vet jag inte, men det betyder alltså grenar som töms på sav, huggs av, samlas ihop för att brännas. Betyder ord. Har du sett så exakt? Du hedningar utan blygsel, ännu innan beslutet genomförs, som agnar far den dagen fram. Ja, här hämtar i grundtexten, råder det ingen tvivel. Här ser man att avfallet kommer först innan Herrens dag kommer. Så Paulus hade ju fullständigt rätt. Det är bara att korrigera sig lite och läsa lite andra översättningar, så ser man, jaha du Paulus, det var här du såg det. Hedningarna ska samlas först, innan dagen kommer. Och vad ser vi nu? Vi ser tecken på att Herrens dag kommer, va? Titta österut bara på Gog i Magogs land, får du se. Och då borde vi titta över den religiösa arenan samtidigt, för det är lika stort tecken där. Innan Herrens vredesdag kommer över er, och så kolla nu vad det här handlar om då. Sök Herren alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, ni som lyder evangeliumet. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, så står det, kanske ni blir beskyddade på Herrens dag. Ni blir beskyddade på Herrens dag. Nu kommer drömmen om det här tåget där de gapade och skrek. Ni som har varit med ett tag och sett det här med Koplan, och där börjar nu förstå vad jag menar. På den dagen, alltså Herrens dag, Sefania 3, vers 11-13, då kommer det igen en upprepning att avfallet ska komma innan Herrens dag. Tåget med de som gapade och skrek, va? Kommer nu. På den dagen, Herrens, skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja ifrån dem, från dig, dem som nu jublar så segervisst hos dig. I grundtexten står det, då skall jag ha avskilt hos dig det som nu jublar så segervisst. Alltså de som förhäver sig, va, som han skriver i Romarbrevet. Ser du det? Guds ord förklarar sig själv. Det är bara att man går tillbaka till grundtexten och tittar om det. Skrift förklarar skrift, och det gör det ju alldeles perfekt. Det är här Paulus hämtar härifrån. Du ska inte längre då förhäva dig på mitt heliga berg. Jaha, vad skrev han i Romarbrevet 11? Förhäv dig inte över de andra grenarna, för då kan det hända att du blir borthuggen. Ditt stora avfallet, man då. Man töms på den heliga ande. Och det är precis ordagrant vad som beskrivs i Timoteusbrevet. Svåra tider skall komma. Ordet på grekiska kan lika gärna översättas. Tider då man töms på kraft skall komma. Avfall. Grenar som torkas ur. Samlas ihop för att brännas. Var samlas man ihop då? Jo, det finns ett ställe som heter Harmageddon. Elvor och jag har sagt det här förut. Det finns två Harmageddon. Det finns ett bokstavligt och så finns det ett andligt. Det är nämligen så att Harmageddon betyder platsen där man huggs av. Vad säger Jesus om de som inte vill ha honom som konung? Det är ganska tuffa ord. Samla ihop dem här framför mig och hugg dem i tur, säger han. Harmageddon, va? Samla ihop dem här framför mig och hugg dem i tur, alla som inte vill ha mig som kung. Alla som inte lyder evangeliet, man tror. Men jag ska lämna kvar i dig, alltså i Sion. I dig, det är ju Sion man pratar om. Ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Ja, men det låter ju som Philadelphia, exakt, va? Ja? Eller hur? Det är ju Philadelphia han pratar om här. Ja, ni är ju inte så stora, men ni har ju inte förnekat mitt namn. Och jag ska hjälpa er när Herrens dag kommer. Ni ska få en nyckel för att jag ska hjälpa er så att ni kommer igenom och beskyddas. Ser ni inte hur exakt det är? Det gäller att läsa Bibeln. Det gjorde man förr, var man läsare. Och så står det 11, vad bra att du tog upp det där med kvarlevan. 144 000, va? Ja, det tror jag exakt är kvarlevan. Det är en bild på kvarlevan, för det står sen så här då. Kvarlevan där, det betyder de som överlever katastrofen, betyder det där. Att överleva en katastrof betyder det där ordet på hebreiska. Det är exakt samma ord som används i första Thessalonikerbrevet 4, kapitel 4 och kapitel 5. Vi som ännu leva och har lämnats kvar, står det där. Det grekiska ordet där betyder vi som har överlevt katastrofen, alltså vi som inte har huggts av. Vi som inte har följt med gänget som faktiskt kommer att vända sig både mot den sanna församlingen och mot Israel. Kommer de att göra. Den avfallna kyrkan kommer att vända sig mot Kristi brud och mot Israel. Alla får vi chansen att välja. Jag tänker ta upp lite sen om egentligen är det två skaror kvar. Den ena kan man kalla för de Abels. Och de andra, the Cains. Som det börjar, kommer de att sluta. Båda två var fram ett offer. Och det är ju summan av ja, vad du gör och hur du tänker. Och allt är ju ett offer. Va? Och så står det så här då. Israel ska inte längre då göra något orätt. Och inte tala lögn. Och i deras mun ska inte finnas någon falsk tunga. Ja, men det känner vi igen. Det är ju hämtat direkt från Uppenbarelseboken, eller hur? Ser ni inte att bilderna hämtas och bara förs över så här i latin? Så bara läsarna får tag i det. Ja, det står ju Uppenbarelseboken hos kvarlevan. Ska inte finnas någon lögn? Nej, ingen vill att lära. Allt utrensat. Och de ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker den. Det har du ju också en bild av Uppenbarelseboken. Du ser ju herden då som ska ta hand om och så torka våra tårar och allt det här. Det var den avdelningen. Ni har så mycket avdelningar här. Då går vi till nästa. Förstår ni vad jag menar? Det där var jätteviktigt att vi fick reda på. Och att det är inspelat. Då ska vi se. Då ska vi gå till nästa avdelning. Då sitter Rune där nere. Han gillar de här tetraderna som börjar den 15 april. Då kommer det alltså en period där det kommer på Israels högtidsdagar så kommer det fyra stycken blodröda månar eller totala solförmörkelser. Och då säger ju Guds ord i Joels boken bland annat att så ska ske och det ska vara ett tecken på Herrens dag. Alltså vi behöver inte, nu behöver vi ju liksom, vill vi verkligen se så titta nu vad som händer bort i Ryssland. Alltså det är ju, råder ju inget tvivel. Jag ska bevisa för dig att det är han som kommer att starta Herrens dag. Det är han som kommer att starta Herrens dag. Och vad gör han nu? Jo, han vänder sig mot andra länder va? Och hotar och håller på. Och jag tar lite kort då. Första gången de här fyra blodröda månaderna kommer på högtidsdagarna då. Som när det är profetiskt att säga. Så kommer de ju 68-69 när, ja, eller 48 blir ju Israel nation och de kommer 49-50 och sen kommer de då 68-69 när Israel intar Jerusalem. Och Jesus säger ju själv då, se på fikonträdet och alla andra träd. Och då säger han att han ska ge tecken. Så att det, alltså när Israel står som nation igen, det är då du ska titta på de här månaderna och det, för då går det verkligen mot slutet. Tecknen ska visa sig när Israel står det som nation. Då ska det börja hända grejer. När vi såg synen då som jag la ut idag igen och kopiera om ett ryskt anfall på Sverige så var det så tydligt och Gud kunde inte tala tydligare. Vi fick ju alltså en dröm eller en syn i två delar. Och vi såg liksom en del var. Man kunde liksom inte hitta på det. Alltså jag ser del 1 och liksom så ser Elvor del 2. Och vi förstod ju att det här var allvar. Det här var någonting som Gud ville säga alltså. Och senare på kvällen, alltså jag brukar aldrig höra på radio. Lyssna på radio. Det här var samma dag som Zjirinovskij vann Duma-valet i Ryssland. Så 21.00 när vi slog på radion så säger den här översten så här: ja, jag är rädd för att vi ser det gamla rosväldet uppstå igen. Det var ju väldigt intressant, för precis innan vi åkte hemifrån nu så var det alltså en av Putins närmaste rådgivare som säger att om inte stoppar Putin vid Ukraina så kommer han att inta Finland bland annat. För att han vill upprätta det gamla storryska riket igen. Så det var ju, låg något i vad översten sa, va? Det är hans planer då. Men han kommer ju inte att nöja sig med det. Du vet, en härskare som Hitler till exempel, ge honom lillfingret så vill han ju ha allt, va. Liksom, han såg ju lätt det var att inta, jag menar, vad var han intog först? Det var Österrike, va? Det var bara att gå in, de har ju välkommen. Och så var det nästa land och nästa land och nästa land. Liksom. Jag menar, vem av de där små länderna, baltiska länderna, kan sätta något emot? Sorry, men man har inte en chans. Och vårat land då? Vi ser alltså en militärstrateg i öster. Ett Ryssland som plötsligt har börjat fått världsambitioner. Han är ju maktgalen alltså. Och så säger du Elvor då att vi nu ser hur påven då ska till Israel. Det är inte intressant, va? Eftersom det ska dyka upp en falsk profet. Och en falsk profet, han är en falsk vägvisare och han predikar en falsk Jesus. En annan Jesus, som Paulus uttrycker det då. Ja. Du får ju, jag tror att varenda en av oss kommer att få ställa oss frågan: är det Bibelns Jesus som döljer sig bakom den romersk-katolska eukaristin eller inte? Den frågan kommer du att få ställa. Du vet att den här frågan, den har väl sådär 40 miljoner till 50 miljoner människor kanske fått gett sitt liv för. Så varför skulle vi slippa undan? Är du med? 40 till 50 miljoner människor har bland annat den här frågan fått då. Och svarar man nej, så blev du obönhörligen torterad och dödad. Det låter väl nästan som uppenbarelseboken, eller hur? Om man inte tillber vilddjurets bild så ska man dödas. Det har ju hänt i historien. Sorry, men Hitler ligger i lär. Vi har ju sagt när vi hade vår ändetidsundervisning att ryttaren på röd häst är en kommunism. Jag tror ingen behöver tveka när vi tittar ut över världen idag. Det finns nämligen 3 stycken länder som hotar hela världsfreden, och det är Nordkorea, det är Kina och det är Ryssland, va? Alla 3 kommunismer, så det stämmer nog ganska väl. Och vi går då till Johannes uppenbarelsebok 6 kapitel och vers 3-4. Kommer vi ännu mer att få förstå. Det står det så här: och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga kom. Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom gavs det makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra, och ett stort svärd gavs åt honom. Hesekiel 38-39 ser vi hur Gog, ledaren över Ryssland alltså, startar Herrens dag. Det ser vi. För då lever ju de i fred och ingen fara när det sker. Så det stämmer ju ganska bra med den röda hästen, va? Att han fick makten att ta bort freden från jorden. Vi har ju haft fred på den här jorden alltså ganska länge, eller markant fred. Hesekiel 38:10-11. Så säger Herren, Herren, på den dagen ska tankar stiga upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga, jag ska dra upp mot det obefästa landet. Jag ska angripa dem som bor där i trygghet. Alla som bor utan murar och varken har bommar eller portar. Det är ganska märkligt där, för att det, har man inga bommar eller portar har man inget försvar. En bild på det. Och då vill jag med Bibelns grund säga att det är en demon som talar i hans hjärta. Ja, men varför det då, Janne? Hur kan du vara så säker på det? Jag låt skrift få förklara skrift, ska du få se. Nu ska vi gå till uppenbarelseboken 16, vers 12-16. Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten. Den torkade ut och bereddes för kungarna från öster. Och jag såg att det ur drakens gap, ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken och beger sig ut till kungarna eller politiska ledarna över hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktige stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder att han inte går naken och mancherar en kön. Och de samlade dem på en plats som på hebreiska heter Harmageddon. Platsen där man huggs i tur. Nu är det så här att man hade i templet, ni vet, elden skulle alltid vara brinnande på altaret och där var. Och man hade speciella vakter som gjorde tjänst. Och om någon av dem somnade på sitt pass så kom det en överste vakt, kan vi kalla honom för. Som kallas för tjuven. Och han tände eld på kläderna om du somnar från din post. Och då blir det ju ganska att man springer ut och slänger av sig dem. Och då springer man ju naken, eller hur? Man gjorde så alltså. Man tände eld på kläderna på den som somnade. För Gud hade ju sagt att elden på altaret aldrig fick slockna. Va? Så det här var ju nästan hädelse då att låta elden slockna. Uppenbarelseboken 9:14. Den sa till den sjätte ängeln som hade basunen, släpp lös de fyra änglarna som är bunden vid den stora floden Eufrat. Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året står rustade för att döda en tredjedel av människorna. Antalet män i dessa ryttarhärar var 20 000 gånger 10 000 och sen upprepas det då. Jag hörde deras antal. Det finns bara en nation i världen som ensam kan ställa upp den här militära makten och det är Kina. Kungarna från öster va? Finns bara ett land i världen som kan ställa upp en sån här armé och det är Kina. De kan det. Om tider och stunder här för Herrens ankomst alltså. Första test 5:1-3. Behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, får jag gå tillbaka där igen och jämföra det där med den där elden när han, överste prästen kom eller vakten. Då säger ju Paulus på ett ställe va, att låt inte elden, alltså låt anden brinna, släck inte elden. Ser ni hur viktigt det där är? Den helige andes eld måste brinna i våra hjärtan. När de säger fred och trygghet drabbas de av katastrofen, kommer det igen va? Avhuggningen antagligen. Lika plötsligt som smärtan över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. De slipper inte ut. Det står X där. Men det gjorde ju Philadelphia, för där står det också X. Och jag ska leda er rakt igenom. X står det där. Ser ni? Vi ser alltså att röd häst och ryttaren på den startar kriget på Herrens dag. Och det stämmer in exakt med vad Hesekiel 38-39 beskriver. Vi går till Hesekiel 38, vers 14-16. Jag kan bara nämna för er att Gog, alltså Putin troligtvis, är profetiskt förenämnd i de första verserna. För där står det när han vänder sitt ansikte, profeterar du mot Gog, så står det, jag ska föra dig omkring, står det där. Man visste väl inte vad man skulle skriva. Men det hebreiska ordet är shov eller shova. Det är samma ord som används när Israel förskingras bland nationerna och sen vänder tillbaka igen. Då förstår man, om du läser texten, att den som är förste vid Herrens dag över Ryssland, Han måste ha varit president en gång innan och vänt tillbaka till sin post igen, för det ordet betyder det. Så det var viktigt att man läser vad som står. Han måste ha varit ledare innan, trätt tillbaks från sin post och sen blir invald igen. Och nu sitter han där, va? Om jag inte minns fel, så förra gången han var president så var det väl 2008, va? Han återvaldes 2012, tror jag. Stämmer det?
Någonting sånt, ja.
Har ni tänkt på en annan sak? Att hela uppenbarelseboken handlar egentligen om vilket namn vi bär. Det finns bara två skaror, va? Ja, det finns en skara som har lammet, faderns namn skrivet på. Så finns det en annan skara som har ett annat namn som man tar på sin panna eller sin hand. Det finns bara två skaror. Kvarlevan, som Elvor snackade om förut, har inte tagit märket. Tillhörigheten. Märket står alltid för tillhörighet. Då innebär det att alla kommer att ställas inför ett prov, ett vägval. När jag blir frälst, sa Herren, jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg. Välj då mig. Jag börjar bli kusligt medveten om vad han menar. Välj då mig. Ja, då går vi till Petrus predikan, Apostlagärningarna 2:16 börjar den på dem. Nej, detta är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner, era gamla män ska drömma. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta under synas på himlen och tecken på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker, månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Philadelphia hade ju inte förnekat hans namn. Det är hur någon är namn. Förstår du? Hur någon är. Alltså evangelium om Jesus Kristus uppenbarar ju hur han är. Ett felaktigt evangelium ger helt automatiskt en annan Jesus. Han tillbyr fel. Det är ju som Baal. I gamla testamentet har du ju förebilden då. Det betyder också herre. Fast det var ju en annan herre. Alltså det är inte så dumt som det låter egentligen. Att de trodde de tillbyr Gud. Men genom tidens gång så förändras saker. Och sen till slut så tror man, vet du, på, med traditioner och grejer. Där man så långt borta från Gud så att man till och med trodde att man kunde offra sina egna barn för att blidka honom. Så sjukt blev det när man tillbad Baal och de här till slut. Tecken i himlen att Herrens dag kommer. Ja, när fredsavtalet då med Israel skulle läggas fram, som Elvor pratade om förut, så, och kvartetten samlas, så kom ju den här kometen Holms 17P i november 2007 kom den. Den var 2,5 gånger större än solen. Så något större tecken tror jag knappt Gud kan visa. Att vi inte hajar till mer när det händer något sånt här. Det är ganska förundligt egentligen. Blod på jorden då. Nu kom något häftigt som vi har missat. Vi kan missa sånt. Det var inte mer än några veckor sedan jag började se vad det här handlar om. För jag såg att det här är ju ingen tillfällighet. Om det nu är som jag säger att Putin är den som brassar igång Herrens dag och rider på den röda hästen, så att säga. Då borde ju Gud ge tecken, eller hur? Det ska han ju göra, för att vi som lever i ljuset ska ju inte överraskas av det här. Vi ska ju kunna förstå. Blod på jorden, överskrift. För några år sedan på vår hemsida började dyka upp rapporter över hela jorden om floder och delar av hav som helt plötsligt började förvandlas till blod. Kommer du ihåg det? Det var jättekonstiga grejer som hände. Kan du gissa vilket land där det här hände först? Ja, om ni har läst på vår sida vet ni hur det. Det var alltså ett hav, ett innanhav till Svarta havet som heter Azorska havet, som ligger utanför Krim i Ukraina. Det blev alldeles blodrött och man undrade vad det var. Vi tar inte den nu, för det finns en länk och alla som är inne på den sida kan trycka på den länken så ser man. Och då hade det här inte hänt med Krim som händer nu, att Ryssland gick in, utan då säger han som kommenterar där då att befolkningen tror att det här är en varning för vad som kommer att komma. Ja, det är precis vad det är, va? Ja. För det skulle ju vara tecken på jorden, blod, eld och rökmoln. Här har du ju blod. Det här händer 3 månader efter Putin tillträder sin presidentpost. Som Guds ord säger att han ska. Så ger Gud det här tecknet. Blod. Ukraina. Krim. Svarta havet. Och vad händer nu? Nu fattar vi bara. Och på att säga som de brukar säga. Det här är en slump. Ska äta upp mormors hatt. Jag vet inte om hon hade någon. Azovska sjön, även Azovska havet, är en bihav, ett jättelikt innanhav till Svarta havet. Ja, här står det då att det här hände i juli. 7 maj 2012 blev Putin återvald som president. Den 14/3 så är det över 80 000 soldater som omringar Ukrainas gräns. Jag tror det är ännu mer nu. Nu tror de det är uppåt 100-120 000. Som står vid Ukrainas gränser just nu. De tror de ska att Putin kommer att inta Ukraina när som helst. Sen kom ett annat tecken som förbryllade forskarna. En av världens största floder, nämligen Yangtze-Kiang-floden i Kina, blev helt plötsligt oförklarligt illröd. Och det här är alltså, när du trycker på den här länken så kommer det till nyhetssändning i Kina på engelska. Och då får du se en stor bild av en stor stad där Yangtze-Kiang-floden rinner igenom och den är alldeles blodröd. Och då kan man ju inte förklara det här, liksom. Men den som söker han finner. Det var nämligen så att samma dag som den här floden blir illröd så sluter Ryssland och Kina ett samarbete i Vladivostok. Och det samarbetet har bara fördjupats genom åren och nu har man gemensamma militära storövningar. Man hade till och med ett utanför japanska havet, eller japanska sjön. Det här händer alltså samma dag som Ryssland och Kina skakar hand. Blod på jorden. Förstår ni att vi måste lägga pussel för att vara med nu? Det bara bekräftar hela tiden, liksom. Och så är vi framme vid eld och rökmoln, och nu vet ju vad som hände i Island till exempel då. Hela Europa täckt av rök. Vänner, Putins framsteg som en strateg kommer med hast, tror jag, att få Europa att tillsätta en stark ledare. Det tvingar fram Europa till det. Redan hörs det röster att vi måste svara. Vi kan ju inte sitta här i byråkratin i Bryssel och hålla på och kasta tärning fram och tillbaka. Vi kommer ju inte till några beslut. Fattar ni vad de vill? Yes, och det säger Bibeln. Det kommer att komma en man ur Europa. Och han kommer att ordna till världens finanser bland annat. Det börjar bli ganska kaos. Och ännu mer kaos. Jag läste ditt inlägg på Berns idag. Det kommer att bli ännu mer kaos. Ännu mer kaos. Vi till och med sa att vi ska upp på semester i april. Vi sa hoppas vi hinner. Nej, men det drar ihop sig, vänner, till svåra tider. Och då vill jag ta er med till det jag skulle säga egentligen som har skrivit ner här då. Jag kände att här var jag tvungen att lätta mitt hjärta, va? Så för att det här är så allvarligt, va. Alltså avfallet är ju lika stort tidstecken som allt andra. Vi kan ju inte plocka den någon bit. För det ska också ske innan Herrens dag. Och nu ser vi att när alla andra de här tecknen sker och då kommer de här månaderna samtidigt, va? Så allt det här sker samtidigt som vi pratar om. Då vet vi nu. Det har inte skett samtidigt förut, men nu sker alla tecken samtidigt. Nu kan vi se allting. Och då tänkte jag dela det här med er. Och jag fick en sån känsla att jag skulle berätta lite hur det var när jag började mitt jobb på morgon då. Jag kommer till jobbet då. Eller vilket pass som helst egentligen då. Då är det viktigt att jag har allt i ordning när tiden är inne. Jag brukar vara så här 10 minuter, 5 minuter innan så där, så man hinner liksom slappa av och klä om och så. Då ska jag ha arbetskläder, telefon och nycklar är bra att ha, va? Så kommer rapporten om vad som har hänt under natten. Och hur mår alla nu som bor där? Jag jobbar ju på Beteskeppet i Göteborg. Och bilden är ju precis likadan med oss inför tiden för Jesu tillkommelse. Vi måste ha vår utrustning i ordning. Alltså det Gud har lagt ner i ditt och mitt liv, det måste vara ordning på. Jag gjorde tjänst som spaningsgruppchef uppe i Kungsängen i Stockholm. Det var tufft. Men jag var mycket mer tränad då än nu. Det hände att befälet kallade ihop oss mitt ute i skogen där för att kontrollera att vi hade allting i ordning. Vi fick alltså plocka upp någonting då, som de sa, va. Och hade vi inte det så hände det att man fick ta cykeln eller gå över 2 mil tillbaka till logementet och hämta ett nytt i förrådet och sen tillbaka och redovisa det här. Så tufft var det faktiskt. Jag föredrar i alla fall cykeln och gå 2 mil tur och retur. Ja, och då vill jag läsa för er då ifrån Galaterbrevet, 6:e kapitel. Där står det så här. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över. Och jämför sig inte med andra. Det är ju vi specialister på. Eller hur? Ty var och en ska bära sin egen börda. Det grekiska ordet här för att bära sin egen börda, det är precis vad jag sa förut. Att redovisa en soldats utrustning. Ni vet att Jesus, han pratar ju om att det finns talenter som vi en gång ska redovisa. Det är precis samma sak. Och då kan man ju undra, vad är det för något han vill se? Jo, han vill se nåden flöda i våra liv. Svårare än så är det inte. Vi ser i Efesbrevet 4 så kallar han i olika tjänster där som ska bygga upp Guds församling. Och nu är det ju så att de ska ju inte upphöja sig. Liksom. Utan det står ju på ett annat ställe i Korinthierbrevet, så står det att den svagare delen av kroppen ska ju ha så mycket större ära. Och inte de starkare. Men undrar jag om vi inte har vänt på det där lite. Är det inte plattformsmänniskan som får mer ära än den svage? Vi bedömer det som sägs och studsas fram på en plattform som mer värt än en liten läm. Plattformsmentaliteten har övertagit de svagas roll, förstår du vad jag menar det? Vi är alltså kallade att med vår utrustning lyfta den svage. Men om du är kallad av Gud så kommer han att ge dig allting du behöver. Han ger dig både en ny identitet och en ny andlig utrustning som vi är skyldiga att använda. Och det här är ju talenterna som jag pratade om förut. Lite tidigare i samma kapitel finner du ordet börda igen. Det här är väldigt dåligt översatt tycker jag, att de inte skriver ut det här. Då står det så här, det kan ju bli väldigt förvirrande alltså. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Ja, men nu skulle ju var och en bära omkring på sin egen börda. Ska vi nu bära andras också? Det är 2 helt olika grekiska ord som används här. För här där det står att vi ska bära varandras bördor så uppfyller vi Kristi lag. Ni vet väl att Kristi lag är kärleken, va? Kärleken mot nästan. Baros där. Det betyder den börda och den tyngd som verkligen bryter ner och drar ner en människa. Jaha, nu börjar jag tänka efter här. Säger han inte något sånt? Detta är den fasta jag vill ha. Att ni löser okets band. Och löser upp alla tyngder. Och allt det här. Jesaja 50, vad är det? 57, 58 någonstans, va? Ja. Ser ni? Nu, men plattformskristendomen, Det är ju en som står och pratar och pratar och pratar och pratar. Och ibland så gör han så här och 15 faller. Och ibland så står han upp och säger att det kommer en väldig väckelse. Men blir de svaga uppbyggda? Nej. Stämmer det med Guds ord då? Nej. Ni ser ni vart jag vill komma. Jag är rädd för att vi har vänt på hela begreppet. Att vi har kommit bort ifrån vad Gud har tänkt. Jag vill inte döma någon nu, men ni förstår vad jag menar. Att plattformsmänniskan får all ära istället. Vi skulle ju ge äran till den som var den minsta lämmen. Det tål att tänka på, menar jag nu. Så säger Paulus så här då. Första Korinthierbrevet 9:21. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. För att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan lag utan lever i Kristi lag. Då kommer det där igen. Kärleken. Jag lever alltså för min nästa. För de svaga har jag blivit svag. För att vinna de svaga. Kommer det där. Tänk efter plattform igen. När ser vi en plattformsnissa smyga ner och börja bära sopor och städa toaletter och lyfta upp de som har det jobbigt. Och för de svaga har jag blivit svag. För att kunna frälsa några. Befria betyder det, va? Från bördor, va? Från bördor. Frälsa några. Det betyder befria några. Vad var det vi skulle ha vår andliga utrustning till? Befria några. Bära någons tyngd. Lossa bojor och band. Allt gör jag för evangeliets skull. Alltså för Jesus skull. För att jag själv ska få del av det. Vad är det han vill ha del av? Han vill ha del av kraften, va? För evangeliet handlar om Jesus Kristus. Och han bor i mig. Och när jag får lära känna Jesus Kristus kan jag lyfta lite fler. För då är jag stark, va? När jag är svag, då är jag stark. Jesaja 50, vers 4. Det är nämligen så här att vi kan aldrig lyfta eller hjälpa någon annan människa om vi själv inte har gått igenom det förut. Då har vi ett typiskt exempel på med Jesus. Han har gått längre än någon annan orkar gå. För han har gett sitt liv helt frivilligt för vår skull. Han hade egentligen inte behövt det, men kärleken till oss drev honom att göra det. Så han gick djupare. Jesus, du kan aldrig gå lika djupt som Jesus har gjort. Han har gått djupast. Herren har givit mig, säg det till dig själv, en tunga med lärdom. Så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungas sätt. Det ordet yada som betyder genom erfarenhet och beröring. Det betyder att du själv har gått den väg du ska hjälpa den andra att gå. Trött här, det är ordet jaff. Det är en person som har vandrat så länge i öknen så att den personen är på gränsen att ge upp. Det kan även betyda ett tillstånd av andlig och känslomässig utbrändhet som bara Herren kan hela. Höra är shema, shma. Det betyder lyssna, förstå och göra. Och jag brukar säga att det kan ta tid mellan lyssnandet och görandet. För förståandet måste komma i mitten. Och det kan ta tid, men helt plötsligt, ni ser ju liknelsen med såningsmannen, så sår han och sår han och sår han. Och sen ökar det, vad är det där sista hjärtat? Först är det bara 30, sen är det 60, sen är det 100. Det ökar, va? Jag förstår mer och mer. Vet du vad det här betyder? Jo, vi kan inte ta någon längre än vad du själv har gått igenom. Det här är äkta ledarskap. Det kan du bara uppleva genom korsets skola. Varför måste jag gå igenom sådana svårigheter? Ja, titta vad Paulus säger. Det måste han för andras skull. Så när vi ber om mycket kärlek så ber du också om mycket svårigheter. Den tröst jag får, säger Paulus, den använder jag till att trösta andra. Hur många smala passager får vi då inte gå igenom? Om du ska vara en stor befriare för andra, menar jag nu. Du måste gå samma väg som du ska hjälpa andra. Herren sa till Edvard och mig så här: se, jag ska sända er till mina små. Jag ska sända er till mina små. Det är ju de svaga där. Det är ju de som är på gränsen och ger upp. Ja, säger Herren, jag ser att de är nära att drunkna. Men ni, jag talar nu till allihop här. Ni ska få vara mina uträckta händer. Och när jag säger drag, så ska ni drag. Men ni får inte dra förrän jag säger dra. Det är nämligen så att Herren utransakar våra hjärtan. Han vet om man menar äkta. Då ska ni dra. Menar de inte äkta, så ni låta bli. Mose fick ett uppdrag och han knallade ju före. Han var väl i öknen. Om jag inte minns fel så var väl Gud tyst med Abraham i 14 år också. Om jag inte minns fel så var väl Paulus i öknen i 14 år. Och Arabiens öknar, står det där. Någonting, jo. Det står att han vistades i Arabiens öknar innan han trädde fram. Och Johannes Döparen var väl ett par år i öknarna också. Jo, det är så här, såningsmannen. Ordet från Herren liksom planteras och sås i våra hjärtan. Ordet växer till. Och vi blir inspirerade och berörda av det som vi förstår, va? Och när ordet börjar bära frukt så börjar vi göra saker för Jesus skull. Ser du det där? Det hebreiska ordet för shma. Hör, förstår och gör. På svenska är det bara lyssna och gör, va? Men på hebreiska är det lyssna, förstå och gör. Det är skillnad. Det kommer fram i liknelsen av såningsmannen också. Den första bilden av att höra kan också liknas vid en åker. Den goda säden sås i hjärtat. Den växer upp och ger skörd. Du ser att både bygga och så används synonymt med varandra här. Bygga handlar ju om tro. Vi ska byggas upp till ett heligt tempel som frambär andlig offer. Vad kan det nu vara, tror du? Är det att stå på en plattform eller att böja sig ner och ge de svaga mer? Kom till honom den levande stenen och som visserligen är förkastad av människor. Men utvald och dyrbar inför Gud, låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud vare Jesus Kristus i oss, ska jag vilja säga, tar emot med glädje. Det han gör genom oss, det tar Gud emot med glädje. Vi ser alltså huset åken. Jag drar på lite här för att vi ska hinna. Först och Korintherbrevet 3 så säger Paulus att vi är ett Guds åkerfält. Vi är en byggnad. De falska profeterna sa att ni ska känna igen dem av frukten. Frukten. Det sås. Det växer upp. Det bär frukt. Vad är frukten? Vad gör, för vem skull gör du? Gör du för din skull eller gör du för någon annans skull? Eller gör du? Ja, förstår du menar jag. Kain betyder, kommer av en rot som betyder så, växa till för min egen skull. Det är precis tvärt emot Abel, va? Abel, han kommer bara med som Gud tar emot för Jesus skull. Han kommer med Kristus, va? Det förstfödda. Och där står det att det var vid ändens tid. Det är en bild på någonting som ska ske i slutet. Antingen kommer vi med vårt eget eller också kommer vi med Kristus. Vilket märke bär vi? Kristus eller antikrist? Och då har du det här med kunskapens träd. Och kunskapens träd sås i mitt hjärta. Det rotar sig och inspirerar mig. Har ni villolärare? Alla villolärare härstammar från kunskapens träd. De berör mig, inspirerar mig. Och jag börjar agera och göra saker för min egen skull. Och jag vet att Elvor har haft en hel undervisning om det här. Vad som hände när vissa villolärare kom in i den församling vi tillhörde. Folk blev alldeles förvandlade och stenhårda. Får du visionerna börja sås ner i hjärtat. Vad vi skulle bli. Vad vi skulle göra. Vad vi skulle uppnå. Här har du Kain. Ve dem. De har trätt in på Kains väg. Och de har för löns skull. Ja, sin egen ära skull menar han då. För om du tittar när sånt här kommer in så ska du få se hur människor förvandlas. Man blir inte böjda ner till de svaga längre. Utan man blir mer intresserad av sitt och vårt. Men bär ni på Jakob 3, men bär ni på bitter oven och stridslyssnad i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala emot sanningen. En sån vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig. Ni kommer ihåg vad Kain blev. En process, va? Kain blev en åkerman. Han skötte om det jordiska, man tror. Jordisk, oandlig, demonisk. Ty där avund och stridslyssnad råder i Kains hjärta. Så växer upp för sin egen ära. Där råder oordning. Babel betyder oordning. Och allt vad som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren. Vidare fredlig. Mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter. Opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt den som skapar frid. Ser ni frukten? Det sås växer upp för någon annans skull, va? Det är hela tiden dessa två träd som det handlar om. Nu vill jag komma till slut bara till en sak här. Gud måste hjälpa oss och handla med oss och vi bär frukt. Vi kan inget göra, sa han i Johannes 15. Utan mig kan ni inget göra. Bara bära frukt åt oss själva förstås. I Jesu namn. Men det står så här. Därtill er fostran ni får utstå lidande. Gud handlar mer som med söner, står det i Hebreerbrevet 12. Sen vers 11 sen då. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Gud måste gå djupt i våra hjärtan då. Lidanden, svårigheter, vad det river upp. Han kan så, han kan så. För det är nämligen alla smala passager du går igenom så kommer Jesus att vara med dig. Ljuset kommer att öka. Du får se vem man är. Och så vidare. Titta nu då. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje. Så fortsätter vi. Romarbrevet 8. Där ska vi läsa likadant fast med Paulus teologi om att allt samverkar till det bästa. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Anden själv ber för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan. Han vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud är allting dess medarbetare till det bästa, står det på grekiska. Så allt vi möter, allting alltså. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina barn har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Ordet för förutbestämt är proorizo. Det betyder satt begränsningar i förväg för. Halleluja, smala passage som formar oss till Kristi likhet, eller hur? Han låter oss gå i förutberedda gärningar och i förutbestämda smala passage. Det är precis det han säger där. Och dem han har förutbestämt, proorizo, har han också kallat. Här ser vi att tuktan innebär att Gud satt smala passage i vägen för oss. Allting vi möter i livet, både gott och ont, måste samarbeta för att vi ska bli Kristuslika. Och när vi når en sån här tid av begränsningar så förstår vi oftast ingenting. Nej, det stod ju. Ska vi gå tillbaka här och titta vad det stod här. I brevbrevet. För stunden tycks ju ingen tuktan eller smalt passage vara till glädje utan till sorg. Nej, vi kan ju inte förstå detta. Och Bibeln säger att du inte förstår det heller. Men längre fram, står det ju, så kommer det att hända något i ditt liv som börjar förstå. Jaha, liksom, var det därför, Jesus? Det står där också. För stunden tycks det ju bara vara sorg och bedrövelse och elände och allting. Men det ska ge någonting. Så står det då därför. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Varför då? Jo, därför att Gud har ju allt under kontroll, va? Det finns inte ett smalt passage. Inte en prövning. Inte en jobbighet. Om du har med Gud att göra. Som inte han är med. Och till och med satt framför dig. Han är med dig i varje smalt passage. Han leder dig genom varje smal passage. Och en vacker dag så kommer du att prisa Gud som aldrig förr för att du fick gå igenom det. Det är äkta teologi. Men de som står på plattform, jag har aldrig hört sån här teologi från någon förut. Det brukar ju bara bli väckelse och framgång. Jag tror inte sån teologi kan styrka den svaga. Jag vet inte, men pröva för att se om du blir styrkt. Upphetsat kan man ju bli då, vara med i liksom tåget. Men man måste redovisa för sin egen, vad jag sa först, talent va? Och det är alltid att hjälpa den svage. Och så sa jag förut, Abel och Kain, en bild på Jesu tillkommelse. Det kommer en dag när allting växer upp och bär frukt. Det kommer att visa sig. Vad säger han om ogräset och vetet? Gör ingenting, låt det växa upp. Sen kommer en skördetid va, det är tiden slut. Då kommer det att komma en antikrist. Kom igen grabbar, jag har den stora visionen vet ni. Häng på här bara, för nu ska ni få se. Nu kommer det att slå under så det slår gnister om det. Ja, hoppas ni har fått något. Jesus, tack och lov att vi får läsa ditt ord och förstå att du har en plan för varenda en av oss. Och jag ber det här att vi ska få bygga upp varandra, Jesus. Böja oss ner under den svage, lyfta, bära med den kraft du lägger ner i oss, Jesus. Att vi är pliktiga, Herre, att bära varandras bördor, bära den svages bördor. Herre, vi ber i Jesu namn. Amen.